Och jag vet inte om de var optimistiska eller inte, men det gick bra till slut. De sa, wow, på en kort tid, en kort tid gick ned alla de blodsockernivåerna på genomsnitt.
Hej och välkommen till en ny episod av Lev dig frisk. Mitt namn är Fredrik och jag sitter tillsammans med Justin. Och vi ska fortsätta dyka in i allt om diabetes. Men för det så...
Har vi någon fråga?
Ja, det stämmer.
Ja, och du har en nyfött baby och vi är ju bägge föräldrar. Jag bara lurer på, har du någon tips, hälsotips till uppdrag barn?
Ja. Det var faktiskt så att en sak som vi blev inspirerade av före vi fick vårt första barn, vi har två barn nu, det var att se den enkla kosten det gav deras barn. Och jag tänkte att det här också, vi syntes att deras barn betedde de sig väl. Och då tänkte vi att det här är något vi vill göra med våra barn också. Att ge dem en väldigt icke-raffinerad, plantbaserad kost. Även mer än vad vi spiser själv då. Och jag tyckte det fungerade väldigt bra. Men intressant då, nu har vi varit på resa, vi var i Istanbul i Turkiet. Och då var det inte så lätt att ge den enkla maten till. Och intressant nog, jag följde att har vi fått en ADHD-barn med vår dotter då, som är på 3 år. Därför hon självklart resade i mycket annat som kan spela in. Men jag tror definitivt att det med maten spelar in. Att det var intressant att se den förskällen. Så det är ett tips att följer man sitt barn är vanskligt att bete sig väl, som det kan vara för ett barn i 3 år. Den måste ju lära sig att få bete sig väl. Så ger den det bästa grundkonceptet, att den har en kost som är icke-raffinerad, plantbaserad. Mm. Så det är ett sånt tips.
Det vet jag inte.
Nej. Mm. Men jag vet att du liker att vara ute i naturen. Men jag vet inte, vad har varit ditt bästa erfarenhet ut i naturen? Eller en av de bästa?
Ja, så den första som kommer till hjärnan min är att dyket under vannet. Jag dyket med pappan min och brorn min och vi reiste över många land hela världen runt. Så det är en helt annorlunda erfaring. Det är grejt, men hvis du spør mig och kona mig, vi plejer att säga den bästa upplevelsen var när vi var nylyft. Vi gick camping och jag älskar att gå camping också. Och det var bara perfekt vær och vi hade slott leire vid sin vann. Och jag plejer att bruka hängekøy faktiskt, men denna gång hade vi en upplåsbart madrass. Så vi bara tog den ut och bara vilt i sol och efter 45 minuter eller något. Vi prövde att somma tillbaka, men det är den bästa upplevelsen ute i naturen. En ny, kär vän.
Det förstår jag. Det lät idylliskt att ligga där på en upplåsbar madrass ute i vannet.
Ja.
Nu ska vi få höra på när du i en föredrag som du har haft här om diabetes, ett litet klipp från det, där du då berättar om hur forskarna uppdagade det här med att man kan reversera diabetes. Så det är ju väldigt, väldigt spännande. Vi har varit inne med det lite innan, men det är gott att då få påminnas om det. Så se på det här.
I lång tid blev type 2-diabetes sett på som en kronisk sjukdom som bara ville förvaras med tiden. Det var en vanlig uppfattning att den inte kunde kureras, men att man högst kunde hoppa och bremsa sjukdomsförloppet och lindra symptomen. Man antog att blodsockret ville fortsätta att stiga till trots för behandling och att även till insulinproduktionen gradvis ville reduceras, slik att Over halvparten av alle med type 2-diabetes ville trenge insulinbehandling innen 10 år. Selv om dette var den rådende oppfatningen, var det forskere som var av en annen oppfatning. I 2008 fikk et forskerteam støtte fra Diabetes UK til å utforske tvillingssyklushypotesen. Et konsept jeg vil forklare nærmere senere. Denne hypotesen inkluderer blant annet tanken om at diabetes i noen tilfeller kan reverseres. Hva var det som ledet dem til denne oppfatningen? De kjente til flere observasjoner som tydet på at diabetes kunne reverseres, og som formulerte de en hypotese om hvordan dette kunne skje. Allerede i 1987 ble det observert at diabetes kunne reverseres etter fedmekirurgi. Slike inngrep som innebærer ulike operasjoner på magen eller tarmene blir primært utført for å behandle fedme. Men en interessant bivirkning er at blodsukkeret ofte normaliseres kun få dager etter operasjonen, lenge før pasienten hadde oppnådd signifikant vekttap. Et redusert energiinntak, simpelthen ved å spise mindre, har også vist seg å kunne forbedre blodsukkernivåene hos personer med type 2-diabetes. Dette tyder på at forbedringer i blodsukkernivåene kan oppnås relativt raskt gjennom endringer i energiinntaket. En annen viktig faktor var tilstedeværelsen av fett i leveren og dets forbindelse med diabetes. To studier publisert i 2007 viste at insulinresistens i leveren var proporsjonal med mengden fett i leveren. En studie fra Japan fant at menn med ikke-alkoholisk fettleversykdom hadde en betydelig høyere risiko for å utvikle diabetes. En annen studie fra Skottland konkluderte med at oppbygging av fett i leveren bidrar til utvikling av type 2-diabetes.
Så med det her så nærmer vi oss kjernen. Kan du fortelle litt mer om hva er kjernen i budskapet kring diabetes?
Ja, så først, vi må gå forbi grensen vi sa det tidligere, ikke sant? Hvis vi har en grense er det umulig, men vi tenkte, kanskje det er mulig å reversere denne sykdommen. Så de begynte å undersøke her, og de kom til å finne ut, men i denne sak eller denne situasjonen ser vi at det, vekten kommer ned eller annet, men vi ser at de har jo normale blodsukkernivåer. Så det var viktig. Ok, paradigmeskifte. Det er ikke nevnet her, men det er faktisk en paradigmeskifte med lipolysis, som betyr å nedbruke fettmolekyler. Og når vi har metabolisk syndrom eller diabetes, faktisk fettcellene gjør det fort. Det er det, som ser, det høres litt vrengt ut, men det gjør det fortere å sende den inn i blodet, og den går til alle organene, og så de blir fulle og mette, og leveren begynner å gjøre det motsatte, og sende sukker og disse triglyceridene tilbake også. Så ja, det er et problem, men de begynte å tenke, vi ser at den kan endre seg. De visste ikke på denne tiden at saken var med fettcellene her, men det er jo de hypotesen vi har nå.
Ja,
riktig. I tillegg, det var en studie med fettlever, fettleversykdommen, og de så at de som har fettlever, de begynner de har en høyere risiko for å utvikle diabetes. Det var veldig viktig å forstå. Fordi hvorfor var sammenhengen her? Fordi man kan være overvektig uten mye fett i leveren. Eller man kan være tynn som jeg, men leveren er full. Ikke sant? Så, men hva er grunnen til det? Hvorfor kan det hende? Vi kan tippe, vi kan undersøke, men det var en nøkkel vi trengte.
Ja, jeg tykte det var veldig, veldig interessant lærte med det da. For det forklarer jo litt igjen, jeg tror det er mange som steller spørsmålet det om at ok, spesielt om man er normal vekt, og så får man diabetes, men hvorfor meg? At jeg tror mange som ikke har skjønt det koplingen at fett generelt og fett i leveren er to forskjellige saker.
Så den paradigmskiften jeg nevnte var vi pleier å tenke vi plejde att tänka alla lägena att fett, det är fina.
Mm.
Men det är inte ju fettcellerna som är fina, även om de kanske nedbrukar dessa molekylerna för fort. Men det är ju det de sänder ut i blodet. De, så hvis vi har fettmolekyl har det glycerol och så fatty acid. Fettsyror.
Ja.
Så dessa fettsyrorna, det är problemet. Det är inte fettcellerna som är problemet. Men vad gör man när vi säger att nu ska vi pröva att reversera diabetes? Vi säger att man må slanka sig. Men när man gör det, vi brukar ju alla dessa fettmolekyler, vi brukar dessa fettsyrorna. Så det är en riktig lösning, men vi har inte förstått den. Ja, det är inte cellerna som lagrar fett som har problemet. Jo, det är ett systemiskt problem. Var grunden till det? Vi fortsätter att finna ut, men vi är känt med det som reverserar processen. Det är viktigt.
Ja, nej, det är jag enig om. Och vi ska också få se lite mer här på problemet. Vi ska se ett nytt klipp då från samma föreläsning. Att protokollen som både problemet och protokollen som besegrar problemen. Så se klippet här då, så ni får lite mer information.
Men vad gick egentligen hypotesen deras ut på? Tvillingcyklushypotesen bygger på idén om att ackumulering av överskuddsfett i levern över tid förer till att fett också hoppar sig upp i bukspyttkörteln. Något som förstör funktionen till bägge organen och resulterar i typ 2-diabetes. Detta ensidiga förhållande mellan fettsamling i de två organen gav upphav till namnet tvillingcyklus. Forskarna främjat också tanken om att denna processen kunde reversera genom energirestriktioner som ville föra till reducerat fettinnehåll i levern och därmed reducerat fettavsättning i bukspyttkörteln. Detta ville tillåta bukspyttkörteln att gradvis fjärna uppsamlat fett och genoppta normal funktion. Forskarna antog vidare att grunden till att normalviktiga fortsatt kunde få diabetes typ 2 är för att det är stor personlig variation i hur vi lagrar fett. En slank person, som jag, med lite fett under huden, kan fortsatt ha mer fett i levern, och en överviktig person kan ha lite fett i levern. Detta kan förklara varför någon normalviktiga får diabetes och varför någon svårt överviktiga inte gör det. Kroppen förtryckna lagringssted för fett är under huden. Med denna lagringskapaciteten är begränsad för fett börjar att renna över till andra delar av kroppen. Och olika människor har olika tärskler, var de börjar att lagra mer fett inne i kroppen istället för under huden. Så hur blev hypotesen bekräftad? Det blev inte med Counterpoint-studien som blev finansierad i 2008 och publicerad i 2011. Studien omfattade 11 deltagarna med typ 2-diabetes som följde ett kosthåll på 600 kalorier dagligen över 8 veckor. Allerede efter en vecka hade deltagarnas fastande blodsocker fallit med 36% och nådd nivåer typiskt för icke-diabetiker. Insulinproduktionen var trägare till att reagera men blev gradvis bättre i löpet av 8 veckors perioden och var på slutet nära normalen. Mängden leverfett gick dramatiskt ned från 12,8 till 2,9%. Även reduktionen i bukspyttkörtelfett var mindre från 8 till 6,2%, visade att betydliga förbättringar i diabetesparametrar kunde uppnås relativt raskt genom energirestriktioner. Dessa funnen understötte sammanhängen mellan förbättringar i diabeteskontroll och reduktion av fett i levern och bukspyttkörteln. Kontrapunktstudien fick förståelig nog en del uppmärksamhet i media. Det hade visst det många trodde var omöjligt, att fullständig reversering av diabetes är möjlig för någon människor med tillbakaföring av både insulinproduktion och normala blodsockernivåer utan mediciner.
Så det beskrivs här, men du kan gärna fortälla lite mer. Vad är det som är så illa med fett i, alltså att det blir mer fett i ett organ?
Ja, så som jag sa, det är inte, jo, nej, det är inte dessa cellerna som flyttar in i levern eller bukspyttkörteln. Nej, det är dessa små fettsyror. Mm, ja. Mm. Så när de lagrar in i organerna, de kan inte göra jobben så väldigt bra. Funktionen sänker ned. De kan inte, det är ofta faktiskt mekanisk. Hvis de lagrar massa fett här, så dytter den på nabocellerna och de börjar dö i omkring. Mm, mm. Så den vuxer och vuxer och den dräper mer och mer. Så när man har fettlever, de kan bara ta blodprover och måla hur mycket enzymer från levern är där. Mm. Och hvis det är, för det är alltid celler som dör. Mm, mm, mm. Men hvis det är en högre nivå, det är på grund av extra en högre mängd celler som dör. Det är problemet här. Hvis vi får mer fett i bukspyttkörteln, de cellerna som skapar eller danar insulin, de kan inte det. De dör eller de kan inte göra jobben på den riktiga måten.
Så skönjer jag det här riktigt om jag ska illustrera det, att vi har då en skolklasse som är levern eller är bukspottkörteln, och så kommer det in då stora tjocka elever som mobbar andra elever så att de är väldigt slemma så de dör, och sen gör de inte bra jobb i skolan heller, de lär sig inte gott läxan och så, att det är det som sker, att de här stora tjocka eleverna tränger ut och tar ihjäl sina klasskamrater i kort och gott.
Ja, och den motsatta är viktig också, för hvis vi säger nej, det går inte an, vi må ha nya regler och allt är tryggt här, så kan de sluta vara för rädd och koncentrera, ikke sant? De kan bli normala elever igen. Så, ja, du har rätt i det. Den andra ting här är att vi har den hypotesen, vi gettet att det är kanske en förhåll med för mycket fett i levern och bukspyttkörteln, ikke sant? Och det var en ny koncept, en ny idé, men de sa vi ska undersöka och se resultaten. Och jag vet inte om de var optimistiska eller inte, men det gick bra till slut. De sa wow, på en kort tid. Ja. En kort tid gick ned alla de blodsockernivåerna på genomsnitt. Och det var många som efter bara en vecka hade normala värden där.
Det var helt fantastiskt.
Ja, det är utänkligt för. Så det var en ny paradigm. Oh wow. Okej. Okay. Så det är många faktorer, vi vet inte alla, men det är möjligt nu. Så de normalviktiga som har diabetes, det var ett stort spörsmålstein. Mm. Ja. Vad sker med dem? Varför har de diabetes? Kan du tänka, varför är det att en som jag kan utveckla diabetes?
Ja, utifrån förklaringen så jag kan inte förstå det inte helt, men jag tänker att det är bukspottkörteln och levern som då har för mycket fettsyror inne i sig, så att klassen fungerar inte bra, även fast de generellt är slank i övrigt. Mm. Men jag vet inte hur det gör att just den personen kan vara slank och lagra fettet där då istället. Det har jag ingen förklaring på.
Så forskarna visste inte svaret, men det är okej. Det är genetiska faktorer här. En slank person kan fortare börja och sända dessa fettsyrorna till levern och bukspyttkörteln och det är problemet. Så de så, hvis de gick ner i vikt, så kunde de också få fördelar här och normala värden. Så det var väldigt intressant.
Men vi ska få se ett sista bit av föreläsningen din. Och där går du då igenom det med efter en slank diet. För är det bara en slank diet och sen är problemet tillbaka igen, då är det inte så mycket hopp i det. Så se vad som sker då och fortäll lite grann vad som sker efter slank dieten.
Senare studier klargjorde flera detaljer. Bland annat vad som sker när deltagarna avslutar den stränga dieten och genomtar en mer normaliserad kost. Vill fett börja ackumulera i levern och bukspyttkörteln igen? Sen när man upprätthåller en stabil vikt, efter din counterbalance och direkt visade bägge att så länge individer behållt sin nya lavare vikt förblev nivån av fett i bukspyttkörteln och levern lave. Detta är goda nyheter eftersom det indikerar att man inte tränger fortsätta att gå ned i vikt för att hålla diabetes i remission. Det håller om att mista en viss mängd vikt och därefter undgå vektökning. Detta leder till ett annat spörsmål. Hvor mye vekttapp er nødvendig? For overvektige personer er det omtrent 15% av kroppsvekten, og for normalvektige med diabetes rundt 10%. Det er viktig å merke seg at det finnes en individuell fettterskel for hver person. Når denne terskelen overskrides, begynner fettet å akkumulere i leveren og spres til andre indre organer. For å oppnå varig remission må man redusere vekten til under denne personlige terskelen, og deretter unngå vektøkning. Interessant nok viser counterbalance og direktstudiene at de fleste av deltakerne oppnår remission, også overvektige og med gjennomsnittlig BMI etter vekttapp på henholdsvis 28,6 og 31,5.
Så i klippet här ser vi ju att själv en överviktig, alltså som fortsatt är överviktig, kan vara utan diabetes.
Ja.
Och det tyckte jag var helt fantastiskt. Att, alltså, då skönner man ju att det kanske inte är så långt borta där, för då tänker en som jag har, låt oss säga, 30-40 kilo för mycket, tänker en, åh, det här blir en lång, vansklig väg. Mm. Men man vet inte. Så det var väldigt spännande. Kan du fortälla lite mer om det?
Så det, vi hade en idé. Det är verkligen sant. För de som var hemma och överväktiga och fick en av dessa mageoperationer, de gick normalt efter en vecka, exakt, med blodsockernivåerna. Så vi visste det var möjligt, men vi visste inte vad som är egentligen. Men processen här är att du är lite forskjellig än mig, men bägge av oss har en terskel, ikke sant? Och hvis du kan gå under din terskelen med kaloriunderskudd och slanka dig till en bestämt nivå för dig, som är inte det samma för mig, så kan du begynna att ha normala värden. Och hvis du fortsätter med denna vikten har du fortsatt fördelarna. Hvis du går över den gränsen är det tärskeln, så börjar det att lagra fett i levern igen. Jag tror att den tärskeln kan faktiskt flytta lite också.
Okay.
Så det är möjligt att vi har bättre livsstilsändringar och vi kan tåla lite värre
övervikt.
Ja, övervikt och situationen. Ja, så det är inte bestämt i genekoden.
Nej.
Men det är hur mycket kan jag klara akkurat nu. Så på den måten.
Du fortalte litt bare jeg tenkte koble sammen, for jeg tykker det var interessant siste episode, at du fortalte om giftstoffer i det vi spiser og så. Har du tanker på at det kan forandre hvordan den er?
Ja, så det er kanskje en annen måte å tenke på hva starter prosessen her. Men hvis man har jo mindre informasjon, som var på en annen del av denne leksa, som dere har ikke sett enda, men inflammasjon, de har medisiner som demper ned inflammasjonmengden i kroppen. 39 uker etterpå, eller annet, så fortsätter de att ha fördelarna av mindre insulinresistens. Så det är bara en balans kanske. Men hvis vi spiser ju økologisk och färsk, inte så massa kokade ting eller bränt bröd eller kött. Ja. Så alla dessa ting är skadliga för oss. Så mindre är ju bättre. Mm. Det är kanske en princip här. Og den siste ting jeg ønsker å nevne her er, hvorfor må normalvektige slenke seg? Hvorfor det? Fordi det høres litt rart ut. Du er normalvektig, men det er på grunn av at det ikke er bestemt hva er normalt for alle. Det her er normalt for meg. Det er litt for tynn, synes jeg, men det er min normal. Så man kan ha kanskje 10%, og hvis man er mindre, 10% er ikke så mye å miste.
Nej.
Så jag vet inte, kanske 46 kilo, 10% är inte så mycket, bara 5 kilo. Ja. Men jag aldrig önskar att mista 5 kilo, men visst är det nödvändigt för hälsan min, då börjar jag göra det. Liksom. Mm, mm, mm. Så ja, det är viktigt för var individuellt.
Ja, nej, och det tyckte jag var selvfølgelig blir det noen spørsmål der med at hvordan kan vi veta det, men det som er spennende er jo at det er mulig for alle det, i og med at det er individuelt, og at vi kan gå i den retningen. Takk, Justin, for hva du delte.
Varsågod.
Jeg håper at ni synes det var interessant. Ni får følge med oss videre i vår resa i at utforske alt om diabetes. Vi ses. Takk for oss.